Så ska vi läsa dagens text. Vi tycker om att stå när vi läser Guds ord, för den är Gud talar som att Gud själv kommer in. Om Gud skulle komma in så tror jag att du skulle stå. Eller vara på knäna, någon av de två. Men vi läser, jag har texten från första Johannes brev kapitel 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli honom är också skyldig att leva så som han levde. Mina älskare, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, utan ett gammalt som ni har haft från början. Det gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, till mörkret har förblindat hans ögon. Amen. Och det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Jag har ett citat av en gammal hederlig teolog från 1500-talet som säger så här: en herde i vilken Guds ande verkar är mer högt aktad inför Gud än det klokaste och mest självaktningsvärda, som har sin glädje i sin egen intelligens och som lever utan gudomligt inflytande. Så sa en Jakob Böhme från Tyskland från 1500-talet. Och ännu mer vist än vad jag själv kommit på 2014. Hörrni, 2 veckor sedan så predikade jag om den heliga ande. Och skäms om du inte var här. Det var en av mina bättre predikningar nämligen. Och då talade jag om den centrala i den pentakostala teologin. Nämligen vägen för att bli uppfylld av den heliga ande. Låt mig kort summera dessa 3 steg som jag tror är grunden för ett fungerande kristet liv. Nummer 1. Du behöver inse att du lever i en förfallen värld där inget i den kan tillfredsställa dig. Du behöver omvända dig från ett liv i synd och olydnad. 3. Du behöver ge över kontrollen till Gud och förstå att Gud vill ge dig den helige ande. Guds längtan är att varenda människa ska inse dessa 3 saker. Nämligen nummer 1. Att vi lever i en ofullkomlig värld där inget kan fylla, och lyssna noga, kan fylla det gudomliga behov varenda människa har och som Gud har lagt ner i oss. Observera då att det inte handlar om att vi börjar se världen som ond, utan snarare att vi börjar leva i världen på det sätt som Gud hade tänkt oss. Nämligen att vi är beroende av Gud och inte av världen. Nummer 2. Vi bör observera att daglig omvändelse är vägen till att få uppleva den heliga ande. Det är enbart i skuggan av Jesus som vi kan uppleva nåden, och därför behöver du och jag dagligen följa honom. Och nummer 3. Vi bör påminna oss om att Gud verkligen vill ge oss den heliga ande för att fungera som kristna. Det är inget inträdeskrav för att få den heliga ande, utan det är någonting som Fadern vill ge oss allihopa. Varför citerar jag då min förra predikan? Jo, för jag tror att det är grunden till vad vi ska tala om idag. För, vad ska vi då göra med den heliga ande? Ibland tycks kristenheten, i alla fall jag, hamna i ett tillstånd, ett barnsligt tillstånd rent ut sagt. Den heliga ande enbart handlar om att tillfredsställa ens inre känslor. Jag brukar säga att det sista som blir frälst är dina känslor. De är frälsta om man upplevt bra möte, sen på kvällen nästa morgon så har man kristendomskrapula. Så måste man omvända sig igen och bli fylld på nytt, och så lever det några minuter och så är man där igen. Men jag tror att den helige ande med dig och mig vill någonting mycket bredare, mycket djupare och mycket längre än att bara tillfredsställa vårt känsloliv. Jag har ingenting emot känslor, kära vän. Det är roligare att vara kär om man har känslor. Men den helige ande, tror jag, är mycket mer än våra känslor. För känslorna är våra lömska och ibland det mest opålitliga verktyg som vi har. Nej, vad jag tror är den helige andes primära uppgift att vi ska bli formade till att bli Guds herdar som har en brinnande passion för mänskligheten där ute. Jag vet inte om du har läst Matteus 9 någon gång, men där i slutet så säger Jesus, så ber Jesus en bön som på något sätt lär lärjungarna. Han säger, be till fadern att han sänder den helige ande till skörden. Nej, han sa inte någonting om den helige ande, vilket vi som pingstvänner kan tycka chockerande. För vi ber ju allt om den helige ande som ska förändra alltihopa. Nej, han ber om arbetare till skörden. Det var Guds bön till lärjungarna. Det här bönen ni ska be till fadern. Att, och sen säger han också att ni ska få den helige ande senare. Men det som var primärt på Guds längtan, på hans hjärta, det är att människorna där ute behöver människor som ni ut med er. Och jag tror att vad människorna och världen behöver, det är kristna fyllda med den helige ande som blir det som Gud har tänkt med oss, nämligen en passion för människorna utanför. Sådana som ännu inte känner Gud och ännu de som också känner Gud. Alla är vi behov av människor som är drabbade av den helige ande, som får en passion för människorna. Vi kommer mera in på det snart. Och Johannes då, han är ju en, tycker jag, en komplicerad figur. Han skriver sitt Johannesbrev som jag tycker personligen, och vissa teologer håller med mig, en av de mest komplicerade epistlar i Nya testamentet, alltså breven. Det är en väldigt, på något sätt, om man går in och jag försöker läsa, jag läste igenom det till och med på grekiska och försöker hitta en röd tråd, och det är massa tråd, helt garnystan där alltså. Och han slänger olika teser till höger och vänster och tänker han, nu har han en röd tråd, vittalt på att tala om antikrist. Alltså, att hitta på något sätt en röd tråd genom hela det brevet kan vara en viss utmaning. Men de flesta är överens om att det finns tre huvudteser i Johannes första brev. Nummer ett, Jesus kom ner på jorden i kött som Messias, Guds son. Nummer två, vi blir rättfärdiga genom Jesus. Nämligen att vi lägger vår tro på honom så blir vi rättfärdiga av hans försoningsverk. Och nummer tre, och det centrala för Johannes, det är att resultatet av ett och två är att vi börjar leva ett liv i hans kärlek. Det är ganska viktiga punkter som du kan på något sätt meditera över en par sekunder. Jesus kom ner till jorden, Guds son i kött, ordet blev kött. Nummer två, vi blir rättfärdiga genom tron på vad Jesus har gjort för oss, inte genom vad vi gör utan vad han har gjort. Och nummer tre, genom att vi fattar ett och två, så börjar vi mitt allt älska våra medmänniskor. Positiva saker alltså. Pastor Stefan talade för en par veckor sedan om kapitel 1 som handlar om egentligen att vi lever i ljus och vi lever i mörker och Gud kan komma och försona oss trots allt. Och hur det är att bli förvandlad av Gud och ha sin ställning klar inför honom. I det här kapitlet då, nummer 2, så går Johannes mer in på resultatet av vad detta får för mänskligheten. Vad ska egentligen hända med en människa som får möta Gud? Han skrev Johannes det brev egentligen som ett mothugg mot den gnostiska tankegången som höll på att smyga sig in redan på 80-90-talet när detta brev skrevs. Det man menar att världen är ond och vi ska fly från världen. Vi ska på något sätt avhålla oss från allting och egentligen bara sträva efter att bli så mycket ande som det bara går tills man flyger upp som helium till Herren. Och det sa, och Johannes motarbetade detta och vill mena att ett förvandlat liv av Gud leder till att du och jag här på jorden lever på jorden, i världen, förvandlade av Guds kärlek och gör en skillnad i världen där vi finns just nu. Och jag har tre enkla punkter på det. Och de är nog så enkla så. Och det är ett och två, bara en uppvärmning för den kolossala stora punkt 3. Nummer 1, så säger Johannes i början. Mina barn, Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan för hela världens. Alltså, vår rättfärdighet kommer från Gud. Det finns ju ingenting som lättar så mycket bördor som en sån mening. Att rättfärdigheten kommer från Gud och landar på mig utan att jag gör någonting. Jag bara säger, ja herre, herre, jag släng, bring it on baby. Alltså, här kanske man kan säga det till herre, men att ni förstår poängen. Alltså, jag vill herre. Jag är ödmjuk mig inför dig och jag kan ta emot den om du vill ge den till mig. Och herre säger, klart jag vill ge dig. Här har du. Och jag tycker om den här folkbibeln har ibland sina fastare slutsatser, ibland hur man uttrycker sig. Och den här meningen ska man kanske kunna forma på ett bättre sätt. För det ställer han där Johannes skriver, har vi en som för vår talan inför Fadern. Så egentligen betyder det, om man går till grekiskan, det är samma grekiska ord som jag predikade om då för 2 veckor sedan, som beskrev Jesus som hjälparen, parakletes, förespråkaren inför Fadern. Så det betyder, om någon syndar, jag ska se handuppräckningar, när jag syndar så har jag en förespråkare som för talan inför Fadern, nämligen Jesus. Och det är en liten bevis för treenigheten där samtidigt. Fadern parakletes, alltså Jesus Kristus, anden som för vår talan inför Gud. Så det betyder att det är ganska lugnt. För vi kämpar ju lite nu och då, du och jag, eller jag i alla fall, kämpar ju som Guds barn med lite synd nu som då. Men vi har en som för vår talan inför Gud, nämligen Jesus. Vi blir förklarade fria inför Fadern genom en förespråkare, den heliga ande, som kommer av Jesu försoningsdöd på korset. En mening teologi där för några 100 sidor ska man kunna bena ut det. Men jag säger den igen, för den är ganska bra. Du blir alltså förklarad fri inför Fadern genom en förespråkare som är den heliga ande, som kommer av Jesu försoningsdöd på korset. Tänk på det. För ska det bli det som Gud har tänkt för dig och för mig, så behöver man alltid utgå från en förståelse av Guds frälsningsverk. Och en del tycker, jag hör det lite så där ibland när jag sätter på min hörapparat, så hör jag det ibland i korridoren, att det är värt så mycket nåd man predikar i Sion församlingen. Men då svarar jag med min megafon tillbaka, säger att vi predikar det tills du fattar det. För att du behöver fatta det här om du ska överhuvudtaget våga lyssna när punkt 3 kommer. Vi måste utgå från att försoningsverket, det är Guds allenast. Alltså det är enbart Gud som kan frälsa mig, det är enbart Gud som kan förklara mig rättfärdig. Det är endast Gud i sin stora nåd som kan använda mig. Jag är bara ett kärl, jag är bara en begränsad varelse, men Gud älskar såna. Som kan på något sätt ta det som ingen människa trodde på, bara resa upp det, fylla det med lite helig ande och bara boom. För nummer 2 så har jag satt en fin rubrik. Du ska inte köra med tom tank. Har du försökt med det? Min fru skrämde mig häromdagen och sa att vi måste kanske tanka på vägen till jobbet. Så jag tankade på minus när metern gick neråt. Och sa jag, men så där får du aldrig lämna bilen. Jag har ju aldrig varit med om någon bensinstopp, sa hon. Och det gick ju bra den gången också. Men jag tycker inte om att köra med tom tank. Så om någon vill väl signa mig kan ni få tankbilen här utanför. Men alltså, kära vänner, Johannes fortsätter så här. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Oj då. Men hos den som håller fast vid hans bud har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva som han levde. Om man känner på något sätt den här nivån av att leva som frälst, den steg där. Att leva som Jesus själv levde. Få hem och träna på lite fiskar och bröd ikväll. Få till simhallen och springa 25 meter av honom. Alltså, det finns en viss nivå här som jag känner är ganska svårt att uppnå. Att på något sätt att ska man lär känna Gud, ska man hålla hela lagen mitt. Att ja, men man är ju inte frälst av lagen, men frälst av nåden. Men känner man honom då? För om vi säger att vi känner honom och inte håller lagen, då blir en lögnare. Jag tror att Gud älskar lögnare. För Johannes, han talar hårda ord då han säger att då vi lär känna honom, då håller vi per automatik hans bud. Då kan man fråga sig om det är möjligt att ens känna honom, frågetecken. Eller är det kanske som Paulus konstaterar när han säger att vi ser idag en gåtfull spegelbild. Men en dag ska vi stå där ansikte mot ansikte. En annan frågeställning bör naturligtvis då bli vad som menas med hans bud. Han tycks besvara frågan själv något senare då han säger att det som håller fast vid hans bud, där har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Det tycks vara så att detta, att hemligheten till att leva ett liv utan synd och gemenskap är... Hemligheten tycks vara att leva ett liv utan synd är att ha gemenskap med Gud. Det att infinna sig i närheten av hans ord och ständigt bli matad av vem då? Jo, av Gud. Jag har upplevt en lilla på något sätt tendensen i mitt liv. Att när jag lever med Gud så vill jag inte synda. Och jag observerade att när jag syndar så har jag inte levt så nära Gud. Och då min enkla lilla ingenjörs skrymslet i hjärna säger till mig då att lever jag med Gud så syndar jag mindre än om jag skulle leva utan Gud. Därför så bör du och jag damma av våra biblar och börja mata oss med hans ord. För det verkar vara så att den mat vi själva producerar inte kan mätta den hunger vi är skapade med. Utan vi behöver en fader som tillfredsställer alla våra behov. Alltså kan vi konstatera att bli det som Gud vill med våra liv. Johannes talar nämligen här om ett mål, alltså något vi är på väg till. Då bör vi ständigt leva i Guds närhet och låta hans kärlek bli en naturlig del av hans liv. Alltså punkt 1 och 2. Vår rättfärdighet kommer från Gud. Punkt 2. Du ska inte köra med tom tank. Du vet när det gnisslar och fyser. Och då landar vi i punkt 3. Och det är min huvudpunkt. Rubriceringen har jag valt till. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Här bullrar Johannes riktig gång så nu gäller det. Han säger: mina älskare, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, utan ett gammalt, som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört, och som på något sätt ändrar han sig. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom att mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, till mörkret har förblindat hans ögon. För en tid sedan så var jag med om en väldigt smärtsam upplevelse. I samband med alla år där vi har, då många här i församlingen har varit med och hjälpt fattiga här i stan, som har kommit i kontakt med olika sorters människor. En del griper tag i en lite hårdare än andra. För en tid sedan fick jag ett meddelande av en människa som vill ha hjälpt genom åren. Meddelandet löd osensurerat så här: kan du komma ihåg mig? För denna kväll ska jag sälja mig själv på gatan för att ha råd med mat. En dag senare så hörde jag av mig. Jag hörde nog av mig direkt och försökte på något sätt göra vad jag kan i situationen. Gick nu inte nå vidare. Men jag fick höra en dag senare att personen hade verkställt sin plan. Hade fått 70 euro så att hon nu kunde leva en par dagar. Då jag hörde detta så föll tårar ner från min kind. Och jag kände både ilska, uppgivenhet och sorg. Men framförallt kände jag att jag personligen hade misslyckats att vara det som Gud vill att jag ska vara allra mest, nämligen hans herde. För kan då det målet som Johannes talar om kan det möjligtvis ha någonting att göra med att älska våra medmänniskor? Ett naturligt liv av att förstå att ens rättfärdighet kommer från Gud i kombination med att hans liv får bli en del av mitt liv, så bör alltid landa i att jag börjar älska, se, uppmuntra och älska mina medmänniskor. Därför kan det alltid vara bra för dig och för mig att ibland göra en besiktning i våra egna liv. Älskar jag människor, eller finns det människor i mig som jag har någonting personligt emot? Kanske människor som har gjort mig besviken, människor som har svikit mig, människor som jag har svikit. Där jag behöver rannsaka mig själv, att ha ljuset förflyttats från mig och mitt alltså mörkret börjar härska. Så jag kanske tror jag går rätt, men på grund av att jag är blind så ser jag inte ens att jag går fel. För min del har den här frågan trakasserat mig många gånger sista tiden och sista dagarna. Det har brottats ganska många timmar med den här texten och med Gud och med människor. Mest människor, sen lider Gud. Att älska människorna som jag har runt omkring mig, eller att bli en människa med hårt hjärta som är i behov av förlåtelse och kärlek. Det är intressant om man läser det gigantiska, som är lite smått ironiskt uttrycket om profeterna Hesekiel, Jeremia och Jesaja. Och då man läser hur Herren vill gå till rätta med folket och tillrättavisa dem, talar han inte enbart om, även om det också finns en dos av det där, avgudadyrkan, utan mycket blir betonat kring hur man ska bete sig mot sina medmänniskor. Hesekiel gör detta mer tydligt än det andra då han säger: det svaga stärkte ni inte, det sjuka botade ni inte, det sårade förband ni inte, det som drivit vilse förde ni inte tillbaka, det förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. Det skingrades eftersom det inte hade någon herde, det blev mat åt alla markens djur när det skingrades. När sedan Gud ger ett exempel på hur den gode herden ska leva, handlar det då inte bara om religiösa förpliktelser, utan helt enkelt om att vårda och bry sig om sina medmänniskor. Han svarar så här några verser senare i samma kapitel 37, Hesekiel. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de få vila på goda betesmarker, och det ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. Det förlorade ska jag söka upp, det som har gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. Men det feta och det starka ska jag förgöra, jag ska ta hand om dem med rättvisa. Och när jag tänker på hur världen är idag, vi tycker ibland att måla den här världen, den här mörka, dystra platsen. Men jag tänker på den här världen, så tänker jag på alla slagna, övergivna, ensamma, fattiga, ensamstående människor. Och de är inte onda. De är älskade av Gud. De är får, slagna, rivna, många gånger förgjorda, förgörda. Och då talar Gud till oss som församling. Att vi ibland hamnar vi så lätt då vi bara börjar tänka på oss själva. Vi tror på något sätt att det kristna livet handlar om att vi ska få en inre status, att vi ska spänna våra andliga muskler i kyrkan och alls tycka att det är så suveränt fin och vacker. Samtidigt så har Gud lämnat kyrkan, så går han med de fattiga, ensamma och övergivna utanför kyrkan. Att vi har börjat se mera på oss själva än vi har sett på Gud. För när vi ser Gud så ser vi automatiskt de människor som Gud älskar. Jesaja bullrar vidare och säger så här i Jesaja 58. Människorna frågar: varför fastar vi när du inte ser det? Varför spekar vi oss när du inte märker det? Herren svarar: men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med skiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt att ni nu kan göra er röst hörd i jorden, i höjden. Och Gud fortsätter. Eller poängen, om vi nu talar någonting om den här versen. Så poängen tycks än en gång ligga i hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Och även om vi är religiösa till naturen och håller bud och hela paketet. Men inte behandlar våra människor rätt. Tycks inte bönerna eller fastan ge något resultat. Men som Gud alltid gör, ger han då svaret själv på denna ekvation. Han säger nej och lyssna församling på detta. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp det förtryckta fria och bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd med den hungrige, skaffa den fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet ska följa dina spår. Tycker du ganska fantastiska löften Gud ger där på slutet. Han säger då vi börjar fokusera vårt liv. Alltså jag vill påminna oss om den här trappstegen som Herren gav oss. 1. Att rättfärdigheten kommer från Gud. 2. Vi behöver leva tillsammans med Gud. Men då 3. Som ett resultat av det. Att vi börjar fokusera vårt liv på att hjälpa och aktivt stötta människor. Så kommer det i kombination med att Guds liv mitt att börja leva i oss. Det kommer att leda till att Guds härlighet kommer att, vadå, det står förfölja oss. Det kan ju inte finnas någonting bättre att vara förföljd av en Guds härlighet. Tydligen finns det ju sånt då. Men det är det som är så fantastiskt. För Guds härlighet är då alltså inget som vi presterar fram utan något som antingen kommer över oss eller inte. Och det är det som jag tror är huvudpoängen med Johannes text i kapitel 2. Nämligen en konsekvens av att leva tillsammans med Gud alltid handlar om att vilja sina medmänniskor det allra bästa. Även om de själva inte vill ens eget bästa. Jesus säger, be för dem som talar illa om er och hatar er och förföljer er. Så är ni Guds barn. För alla människor, många som jag känner, har blivit utsatta för många svåra utmaningar. Och på detta område så har människor många gånger känt frestelsen stor att bli bitter och besviken. Både här i kyrkan och på arbetsplatser, i familjer. Men jag har märkt att det är gånger dessa människor väljer att gå ner på sina knän inför fadern och be om nåd och hjälp. Det är de gånger jag upplever mittelt en glimt av Guds härlighet uppenbara sig i den situationen. När vi väljer att gå den smala vägen och inte den breda vägen. Då vi väljer att vända andra kinden till istället för att slåss med alla våra knytnävar och karatekickar för att visa att vi har rätt. Då upplever jag små glimtar av Guds härlighet plötsligt uppenbarar sig. Och som vi sa för 2 veckor sedan så handlar det om att gå med den heliga ande. Så handlar det om att vi ser inte problemen i varandra. Vi ser möjligheter för Guds härlighet att bredas ut och synas. För vad jag tror, kära vänner, att vad den här världen behöver är människor som utan en egen agenda osjälviskt älskar varenda människa in i Guds rike. Där vi inte pekar på varandras brister utan vi pekar på Kristus. De flesta människor som gör fel vet att de gör fel. Men vad de inte vet är att de älskar det. Vad borde då vårt fokus ligga på? Min bön är att mitt liv och ditt liv ska vara ett verktyg för Gud att använda. Där jag kan älska min familj, Jerusalem. Mina vänner som är Samarien, men även det okända, jordens yttersta gräns med Guds kärlek. Jag ber att Guds kärlek ska bli så levande i mig att jag inte längre ska fokusera att se mina människors brister och själv stå där och tycka att jag i alla fall är bättre än de där. Jag vill att Gud ska ta bort bjälken från mitt öga istället för att jag ska poängtera mina människors felsteg. Det är då jag tror att Gud kan använda mig, och jag tror också att det är då som Gud kan använda dig. Då vi väljer att inte längre se på våra medmänniskors fel, utan vi väljer att vara: Herre, jag har behov av din rättfärdighet. Herre, jag har behov av ditt liv. Herre, jag har behov av att älska. Varenda människa jag möter på vill jag älska in i ditt rike. För den här världen behöver det inte massa bästa vissa som kan grekiska alla grundtexter. Den världen behöver människor som går på torget och bryr sig om alkoholisterna, som bryr sig om de cirka 1000 familjer i den här staden som lever ett eller annat sätt ensamstående där hemma, problem med ekonomin, problem med att hus alltid är skitigt och allting, ingenting fungerar, barnen far illa. Du och jag, vi behöver den heliga andes hjälp att gå ut i den här världen och rädda den, inte för att vi ska bli stora, utan att Gud älskar dessa människor utanför dessa väggar, har gjort klart för mig. Och därför behöver vi den heliga ande, för att han ska ge oss det livet, så att vi får se dessa människor med Guds eget perspektiv. Så att du och jag kan börja älska varenda människa in i Guds rike, ska vi be.